Varmt välkommen till den här podden från VIS. Idag ska vi prata om tillgänglighetsdirektivet, det vill säga kravet att alla myndigheters webbplatser ska vara tillgänglighetsanpassade. Vad betyder det här? Vad innebär det? Vad säger lagen och hur vet man som organisation att man uppfyller kraven? Ja, jag som håller i samtalet idag är journalisten Thomas Johansson och med oss för att svara på de här frågorna finns Susanna Laurin från Funka. Välkommen till programmet, Susanna.
Tack snälla.
Du är ansvarig för forskning och innovation på Funka. Till att börja med, vilka är ni?
Funka är ju ett litet konsultbolag. Vi specialiserar oss ju på tillgänglighet och användbarhet, framförallt i digitala format. Och vi är just nu marknadsledande i Europa på det här området. Så vi började som en liten ideell organisation och nu är det vi som sätter mycket av standarden på området. Då. Så det är väl vi i korthet.
Och om vi startar i änden med tillgänglighetsdirektivet från EU, vad betyder det för svenska myndigheter som till exempel Skolverket och de som jobbar på uppdrag av Skolverket?
Det finns ju många olika sätt att lagstifta på EU-nivå, men ett direktiv det innebär ju då att man har gemensamma minimiregler i alla medlemsstater. Och så kan då varje medlemsland välja att gå utöver minimikraven, men man kan inte göra mindre än det. Så att ett EU-direktiv blir ju då transponerat, som det så vackert heter, alltså överfört till nationell lag, vilket innebär att vi då i Sverige har en ny lag som heter lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Och det är ju liksom Sveriges sätt att tolka eller implementera EU-direktivet. För en svensk myndighet så innebär ju direktivet att alla webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla minimikraven i en europeisk standard som heter EN301549. Det är liksom grunden i det hela. Och utöver att uppfylla de här kraven så ska man även deklarera sin nivå på tillgänglighet. Man måste ha ett tillgänglighetsutlåtande eller en tillgänglighetsredogörelse på sin webbplats. Och man måste erbjuda en återkopplingsmekanism om användare då inte lyckas ta till sig information eller utföra tjänster på ett tillgängligt sätt, så har användaren rätt att begära och få samma eller motsvarande information i ett tillgängligt format. Om myndigheten inte levererar det inom det vi kallar för rimlig tid, vilket normalt sett brukar anses vara ungefär 14 dagar, då har användaren möjlighet att klaga. Och då klagar man till tillsynsmyndigheten då, som i Sveriges fall är en myndighet som heter DIGG. Och då har DIGG möjlighet att utöva tillsyn och de kommer ju även att kontrollera då att de här sakerna efterlevs. Men om de får ett klagomål så har de också möjlighet att utöva specifik tillsyn. Och om myndigheten då inte trots påstötning gör det de förväntas göra, så kan man till och med få böter eller vitesförfarande.
Kan du kort berätta bara vad syftet är med det här direktivet?
Det som är mest relevant för en svensk myndighet är ju att säkerställa att digital information kan nå ut till så stora delar som befolkningen som möjligt.
Och kan du förklara, vad innebär webbtillgänglighet?
Ja, det finns ju en massa standardiserade definitioner av det, men det vi brukar säga är att alla människor, oavsett förmåga, ska kunna ta till sig information och utföra tjänster på nätet. Det tycker jag täcker ganska bra vad det handlar om, för det är ju inga... Det spelar ingen roll om du är äldre eller om du har ett annat modersmål eller om du har svårt med fokus eller om du har råkat ut för en olycka eller om du har en medfödd funktionsnedsättning. Det spelar liksom ingen roll vilka förutsättningar du har som användare, utan alla ska ha samma eller åtminstone likvärdig möjlighet att ta till sig information och utföra tjänster. Det är det som är huvudsaken. Liksom.
Och vilka är det som omfattas av lagen?
Ja, det är ju då det vi kallar offentlig sektor. Med ett fint ord är det offentligrättsliga organ. Och det innebär ju då alla som omfattas av lagen om upphandling egentligen. Och definitionen där det är ju att du antingen ska vara till mer än 50% finansierad av stat, kommun eller region. Eller att din ledning till mer än 50% består av eller styrs av stat, kommun eller region. Eller att ledning och styrelse utses av stat, kommun eller region. Så att det är ju utöver det liksom kärnan av offentlig sektor, så är det ju också väldigt många andra typer av aktörer. Till exempel då inom skolans värld så spelar det ingen roll vad du har för huvudman. Det är ju fortfarande en verksamhet som finansieras offentligt. Så att privata läkare, privata skolor, statliga och kommunala bolag naturligtvis, men även ja, alltså själva ägandeformen är inte så intressant här, utan det är hur de finansieras och styrs helt enkelt. Även personlig assistans och lagen om missbrukare, lagen om vård av unga. Och så, det finns många liksom, aktörer här som är i någon slags, vad ska man säga, gråzon i närheten av offentlig sektor, men som finansieras och styrs på samma sätt och som också omfattas. Och det är ju också intressant eftersom det tidigare i Sverige, vi tillhör ju de länder som inte har haft någon lag på det här området tidigare, utan vi har ju haft mera mjuka rekommendationer, och då har ju de enbart vänt sig till myndigheter, kommuner och regioner. Men med lagen så får vi ett mycket större scope.
Du pratade tidigare om att tjänster ska vara tillgängliga för alla. Kan du konkretisera, vad är det exakt som ska vara tillgängligt på en webbplats, i en app, i dokument och så vidare?
Det är egentligen allting, oavsett om du har ett hjälpmedel, om du är blind, om du är döv, om du har en motorisk nedsättning, om du har dyslexi och så vidare. Oavsett vad du har för funktionsförmåga så ska du kunna ta till dig informationen och utföra tjänster. Så att det kan ju vara allting från att en video ska vara textad, att det ska gå att navigera med tangentbordet istället för med mus, att det ska vara tillräckliga kontraster mellan bakgrund och text. Alltså det är högt och lågt, både tekniskt, designmässigt, innehållsmässigt, och det vi kallar UX då, eller användarupplevelse.
Finns det några undantag kring det material som ska vara tillgänglighetsanpassat?
Ja, det finns det. Det finns ju en risk att det blir ett väldigt långt svar då, men kartor som är avsedda för navigering, de är undantagna från lagen eftersom det är väldigt svårt att göra dem tillgängliga. Historiskt arkiverat material är också undantaget. Culture heritage, alltså det K-märkt material, men det som är i museer, om man tänker gamla manuskript och sånt som man digitaliserar för att bevara till eftervärlden, det är undantaget. Så det finns ett antal såna delar som är undantagna. Det som kanske mest diskuteras är ju just att tillgängliggöra video, i och med att man har hittills undantaget live-video. Så att det är bara när en video är förinspelad som den behöver uppfylla kraven. Och det där är väl ganska sannolikt att det kommer att förändras vid nästa revision av lagen, i och med att det handlar om teknikutvecklingen. Det är helt enkelt så pass billigt och enkelt och bra nu att automattexta saker. Så att där har det skett en teknisk utveckling från det att lagtexten skrevs. Men just nu finns det ett undantag för live-video.
Vilka är de vanligaste problemen, hindren för människor att ta till sig information för att det inte är just tillgänglighetsanpassat?
Om jag måste välja en så skulle jag säga att det är navigering och begriplighet. Att man inte förstår gränssnittet. Det skulle jag ändå säga är det vanligast förekommande problemet, det vi ser i våra användartester. Men jag har inget vetenskapligt svar på det där. Jag är ju van vid att behöva bevisa allting jag säger med att vi har testat det på ett antal tusen personer. Och det finns liksom inget vettigt sätt att säga att just det här enskilt är det absolut viktigaste. Så. Men det som ofta glöms bort, det är ju att väldigt många användare, även då personer som inte själva anser sig ha någon nedsättning, faktiskt har ganska svårt att begripa sig på myndighetsplatser. Det är svårt att veta i vilken ordning man ska göra saker, det är svårt att hitta rätt, begreppen är ganska knepiga. Så där. Det är allmän problematik med att vi har många kanaler, att det har blivit väldigt komplext. Alltså det är rätt svårt. Tekniken hjälper oss, men det börjar också bli ganska jobbigt för alla oss som har kommit upp i min ålder. Det är inte något kul längre att få en ny telefon, utan jag är bara trött om den inte funkar som den gamla. Och det var bara några år sedan jag slutade koda själv, så att det går fort ut för. Men vi drabbas ju av den här snabba IT-utvecklingen allihopa, och det blir extra problematiskt då om du har någon typ av nedsättning som gör att det blir liksom extra komplex att ta sig runt de här felen.
Jo, men det går fort, och de som lyssnar på den här podden jobbar ju med vuxenutbildning som är ganska digital. Är det en stor utmaning, tror du, för dem att lyckas klara de här kraven som ställs på dem?
Ja, det skulle jag gissa att det är, för det är väldigt mycket inom just läromedel och liksom skolans område överhuvudtaget som har varit väldigt, generellt sett ganska baserat på papper. Och också den teknikutveckling som har skett, eller den digitalisering som har skett före pandemin i alla fall, var ju baserat väldigt mycket på enskilda lärare eller enskilda skolor och deras intresse egentligen och deras egen kunskap. Det verkar ju inte riktigt ha funnits någon styrning som vi har upplevt i alla fall, utan det har varit mycket snack och ganska liten verkstad. Så att jag tycker nog lite synd om både skolhuvudmännen och lärarna på golvet, så att säga, som får allt det här i knät och som plötsligt förväntas vara experter inte bara på tillgänglighet utan också på en massa speciella anpassningar och hjälpmedel och allting. Och det är klart, det där behöver man ju vara närmast expert på för att kunna verkligen supporta en ung eller gammal, om det nu är en vuxen person, som en student eller elev som behöver extra stöd. Det är inte det är väldigt svårt att utöver sin lärargärning också vara specialutbildad på alla olika tusentals hjälpmedel som finns och hur de ska appliceras på läromedelsplattform X tillsammans med webbläsare Y i version XZ. Liksom. Det är jättekomplext materia som det tyvärr finns ganska, tycker jag, ganska lite stöd för. Så det man skulle kunna hoppas är ju att någon mer centralt placerad myndighet tar ett lite större ansvar för de här frågorna och ger ett bättre stöd till lärare och andra utförare. För det skulle, tror jag, vara också mer effektivt än att låta varje skola och varje klassföreståndare liksom lösa det på egen hand. Det känns inte som ett särskilt effektivt sätt att jobba.
Men om vi här i Vispodden skulle gå i bräschen för det här stödet nu då, och man kommer till dig som huvudman eller man bedriver någon skola eller man är skolledare, lärare eller vad som helst och säger jag behöver hjälp i det här, jag vet inte riktigt om vi uppfyller kraven, vart ska man börja?
Ja, jag tror att man måste börja med att titta ner på sina egna fötter och ta reda på var står jag idag. Alltså istället för att börja med att titta på målet, det är omöjligt att komma dit. Det finns ingen karta som visar dig fram till målet om du inte vet var du befinner dig. Och då, handlar ju om att göra någon typ av inventering. Vad har vi för verktyg idag och hur pass väl funkar de? Alltså att göra någon typ av granskning eller checklista, statusrapport på något sätt för att ta reda på var du är någonstans. Så att du sen kan prioritera vad är absolut viktigast. För risken är ju, särskilt om man tar hjälp av såna här automatiska verktyg, det är att du får en rapport på 4000 sidor med liksom en miljon problem. Och det orkar ju ingen ta tag i. Och du har ingen aning om i vilken ände du ska börja eller för vem det är viktigt eller hur många som finns som har det här problemet. Så det man ofta behöver hjälp med, det är ju prioriteringen och att ägna liksom resurserna åt rätt saker. Så att det är där jag tror man behöver extern hjälp. Sen är ju ett annat tips, det är ju att försöka vidareutbilda sig. Det går ju att göra på många sätt, det behöver inte kosta pengar. Det är väl också någonting som man på central nivå kan kanske försöka köpa in eller se till att det finns tillhandahålls för lärare. Men man behöver ju en slags grundkompetens internt i organisationen så att man inte blir helt beroende av extern expertis. För det har ju inte skolorna råd med helt enkelt. Och det blir heller inte särskilt hållbart i längden. Utan man måste ju kunna göra liksom hygienåtgärderna själv. Och det handlar ju om allting från att upphandla korrekt, alltså ställa krav i upphandling så man får rätt grejer, se till att de som publicerar kan grunderna i det här och sen ha liksom bra verktyg så att man underlättar det hela. Men det är ingen rocket science, vem som helst kan ju lära sig att publicera på ett tillgängligt sätt. Det är inte svårt, men det tar tid och det är någonting det är som allting annat som man måste lära sig.
Så det innebär att det behöver inte vara förenat med höga kostnader att tillgänglighetsanpassa sitt material?
Nej, det behöver det absolut inte vara. Men med risk för att svara som en politiker så beror det ju lite på. För att sitter du i ett väldigt gammalt system där väldigt mycket måste göras om, ja men då kanske du måste gå tillbaka till leverantören och de kommer att ta betalt och då kan det bli dyrt. Men när det handlar om det läraren själv kan göra, att se till att man använder, att man beskriver bilder på ett bra sätt, att man alltid ser till att det finns att det finns textning när man har video, att man har bra ljud så att det inte finns en massa bakgrundsljud som stör, att man har bra kontraster, att man skriver begripliga länkar, allt det där som är liksom den mänskliga faktorn i det hela. Det är klart det är en kostnad för att lära sig det eller för att erbjuda manualer eller för att kontrollera att folk gör rätt, men det är inte nödvändigtvis en kostnad som man måste ta ur en faktisk budget och betala en massa pengar externt. Liksom en kostnad på det sättet. Och Konstigt nog, men mycket i offentlig sektor uppfattas ju som att det är gratis om man gör jobbet själv, vilket jag inte riktigt tycker att det är då. Men så att det kommer att kosta resurser, absolut. Men det är inte nödvändigt så att det kommer att kosta liksom, externa pengar. Det finns väldigt mycket bra material på nätet också som är gratis. Det finns även bra utbildningar och så. Det mesta är på engelska, men det finns lite grann på svenska också. Och det är absolut inte nödvändigt att ringa till oss, utan det finns andra sätt man kan göra det på.
Och hur vet man att man har uppnått kraven till slut? Kan det bli så konkret att man har en checklista och ja, vad bra, vi har textat vår video, vi har gjort ditten och datten, eller är det svårare än så?
Nej, det är absolut så man måste göra, för att i och med att du har också ett krav på dig att deklarera din nivå på tillgänglighet, så måste du ju kontrollera att du har gjort rätt. Alltså på något sätt måste du känna till din egen status, annars kan du aldrig göra den där redogörelsen, och det är en del av lagen. Så att du måste ju hitta ett sätt att kontrollera. Det finns automatiska verktyg, du kan lära din egen personal att göra kontrollerna, du kan göra användartester. Det finns liksom olika metodik, men till syvende och sist, visst, det handlar om en checklista. Det här är lagens krav och jag kan bocka av att jag har gjort de här sakerna. Några grejer kommer att vara good enough, några grejer kommer att vara bra och några saker kommer att vara, det där har vi inte riktigt kommit till än, men vi jobbar på så fort vi kan och försöker lösa det så snabbt som möjligt. Liksom. Men det kommer ju även att vara utföras tillsyn, alltså det kommer ju ske kontroller, officiell granskning från tillsynsmyndigheten som just går ut på att kontrollera att det faktiskt är att myndigheterna uppfyller kraven. Och det är ju betydligt trevligare att själv ha koll först innan någon kommer och kontrollerar den utifrån. Så att det är ju, min rekommendation är ju att man agerar, får reda på den här statusen själv inne, så att man inte liksom känner sig upptryckt mot en vägg när man sen får den här kontrollen på sig. Det är mycket bättre att vara proaktiv och liksom känna till vad som krävs och hur man ska göra framåt för att åtgärda det. Sen är det ju klart att det finns ju också en möjlighet att få reda på potentiella problem genom att användare helt enkelt ger feedback. Och där är det ju en viktig del också av lagen att man då har krav på sig att ha en återkopplingsmekanism som det heter, alltså en feedbackmekanism. Och där är ju min rekommendation att verkligen ta tillvara den input man får från användare. För det är ju också ett jättebra sätt att förstå var har vi de största problemen. Så att inte liksom bli så här irriterad när folk klagar, utan det finns ju ett så här slitet uttryck inom marknadsföring som är feedback is a gift. Jidder. Men det är faktiskt sant. Alltså, feedback är en gåva. Och det är jättejobbigt när folk kommer på en med att inte leva som man lär eller ha problem. Och det är ju, folk klagar ju på våra grejer hela tiden såklart, eftersom vi sticker ut hakan och ska vara bäst. Men det är ju också ett fantastiskt sätt att helt gratis få en massa konsulthjälp. Alltså, det är jättebra. Så det vill jag verkligen uppmuntra till, att vara öppen och transparent och liksom be om hjälp också av sina användare. Man kan ju fråga de studerande vad de tycker är mest problematiskt eller har mest problem med. Så får man ju, det är ju också en bra prioriteringslista. Liksom.
Och avslutningsvis här, det är klart att i skolans värld så har man jobb upp över öronen redan. Och måsten och krav och så vidare. Och så kommer ytterligare grejer då som man ska försöka uppfylla. Har du något tröstande att säga i sammanhanget att det här är inte bara jobbigt, det här är bra också? Förutom att det är naturligtvis en stark demokratisk aspekt i det här.
Ja, jag tror alltså alla som jobbar i skolan som jag någonsin har stött på, de har ju haft en otrolig, liksom en inneboende önskan och vilja att deras allt material och utbildning och det de gärna vill lära ut, att det ska nå så många som möjligt. Så jag tror motivationen tror jag absolut finns där redan. Och jag har stor förståelse för att man blir trött när man får krav på sig. Men det finns ju liksom ett, vad ska man säga, business case för tillgänglighet också. Det jobbar du bra med dina mallar, ja men då kommer det att bli lättare och snabbare framöver. Jobbar du konsekvent med olika moduler så kommer det att snabba på arbetet framåt. Du kan återanvända material bättre om du jobbar liksom tillgängligt med det. Saker blir bättre sökbart om du har en bra teknisk tillgänglighet. Så det, absolut, det finns liksom fördelar, men det bygger ju på att du har en långsiktighet i ditt arbete och också att du har kontroll över och ansvar för det material som du själv skapar. Jag tror att de individer som tycker det är jobbigast med det här, det är de som inte får som inte har möjlighet liksom att återanvända sitt material eller själva jobba med materialet på ett konstruktivt sätt, utan de är i någon slags limbo där de förväntas göra en massa saker men de ser aldrig resultatet av det. Men är man som lärare, har man en möjlighet att liksom få feedback från sina elever och märker att när jag använder liksom en multimodal approach så får jag faktiskt fler att förstå hur vi gör det här. Genom att jobba med tillgänglighet så har vi fått fler elever att liksom förstå. För det finns ju jättemycket forskning på, och det kan ju duktiga pedagoger också, att man har olika inlärningsmetoder och olika individer. En del är duktiga på att läsa text, andra förstår bild bättre, en del behöver muntligt. Ja, men det är liksom inga konstigheter för lärare. Och sätter man det i system verkligen, då har man ju, det är ju verkligen en inkludering och tillgänglighet. Det är precis det handlar om. Det är ju liksom att se till att alla användare får ta till sig informationen på det sätt som passar dem bäst. Så att egentligen är det ju det är inga konstigheter för en duktig pedagog att jobba på det här sättet också. Vi behöver bara hjälpas åt och ge dem verktyg och medvetenhet om hur stor påverkan de har i sin egen gärning.
Och du själv jobbar ju otroligt konkret med den här lagen, och även du kanske är intresserad av feedback rörande vad ni håller på med.
Ja, absolut. Nej, men jag har ju då på EU-kommissionens uppdrag lett arbetet med förhandlingen mellan kommissionen och medlemsstaterna när vi tog fram det här EU-direktivet. Och jag har även skrivit några av de implementation acts, alltså själva föreskrifterna då, kring lagen, bland annat mätmetodiken, tillsynsmetodiken och så vidare. Så att, och nu har jag ansvaret för ett arbete som börjar faktiskt nu på fredag. Att göra en revision av direktivet, där vi då tar in rapporter från alla medlemsländer och så vi ska se hur nästa generations lag ska se ut. Men det innebär ju att jag har jobbat också för ett ganska stort antal medlemsländer och hjälpt dem i implementationen av lagen på nationell nivå. Så att jag jobbar ju mycket med liksom policy-delen av det här och är alltid intresserade, försöker alltid svara på frågor i mån av tid, och är alltid väldigt intresserad av återkoppling från de som omfattas av lagen och som sitter med liksom de praktiska problemen. För det är ju lätt hänt när man jobbar med policyutveckling att man tappar kontakten liksom till verkligheten. Så jag försöker också då och då se till att jag har kunduppdrag fortfarande för kommuner till exempel. De brukar vara bra på att vara nära, nära användarna. Så, men absolut, jättegärna, tar gärna diskussioner om vad som är svårt att förstå eller orimliga krav. Det går ju alltid att hävda orimlig eller oproportionerlig börda. Om det är någonting som man anser är allt för omfattande i lagen eller för kostsamt, så har man ju den möjligheten också. Det finns en liten säkerhetsventil där.
Och då hittar man dig om man vill ha kontakt med dig på Funka.
Precis, funka.com. Där finns alla mina kontaktuppgifter.
Stort tack Susanna Laurin för att du ville vara med i programmet.
Tack snälla för att jag fick vara med.
Som alltså är ansvarig för forskning och innovation på Funka. Och tack så mycket till dig som har lyssnat. Vi säger på återhörande.